Är historien och livet linjärt? På något plan verkar det onekligen som det. Utifrån vad vi, eller åtminstone jag, kan se och förstå så är det så. Då har jag medvetet duckat frågan om liv efter död och så vidare. För det är svårt att ta med det i en spekulation utifrån vad vi vet så att säga. Samtidigt finns det mycket i mänskligt samhällsliv som inte är linjärt. Det mesta upprepas på ett betygande mekaniskt sätt. Veckodagarna, månaderna, namnsdagarna, årets årstider. Delvis är det styrt av jordens vandring runt solen som sannligen inte är linjär. Och så har vi högtiderna, de som återkommer år efter år. För all del förändras de med tiden, några försvinner och andra tillkommer. Idag går fler på maskerader under Halloween än vad som firar pingst, kanske. Även inslag i själva högtiderna kommer och går. Den högtid som mer än något annat förenar bilden av kretslopp och linjärt tidsförlopp är förstås nyår. Det gamla året är över och slut. Det kommer aldrig mer tillbaka och ska, som det står i Tennysons nyårsdikt, lägga sig ned för att dö. Ring själaringning över land och vatten. Det gamla ska ringas ut i årets första skälvande minut. För efter det gamla föds en ny linje som till sin benstomme kommer se precis likadan ut som det gamla. Hållpunkterna är de samma, veckodagarna ändras inte, månaderna är sig lika, same procedure as last year. Bara påsken har fått dispens att ge ett snävt koppel löpa medan resten av högtidsdagarna avundsjukt ser på från sin fixerade punkt när påsken skuttar runt mellan mars och april. Benstommen är kanske densamma, men innehållet, köttet, händelserna som den mänskliga aktiviteten innebär kan vara helt annorlunda i det här kretsloppet. Ena året kan det vara världskrig och nästa inte. Det är skillnad. Men det slutar alltid där det nyss började, med att det nya året har blivit gammalt och ska lägga sig för att dö. Så att ett nytt kan födas och skapa sitt eget öde i den långa tidslinje som utgör historiens år. Och där är vi idag, nyårsafton 2023. Ta på partyhatten, korka upp skumpan, analysera blyklumpen. Ja, men ser det inte ut som en hasselbackspotatis? Jo, det stämmer. Tänd på cigarren och skjut iväg raketerna, för nu ska vi prata nyårstraditioner.
Ni är varmt välkomna till Historiepodden. Det är nyårsafton i Sverige. Underbart att få släppa ett avsnitt då. Jag satt och tänkte under inledningen att är det inte så att människans liv är både linjärt och cykliskt? För att tiden går, precis som du säger, det är dess innestående egenskap. Men människornas liv är cykliska. Vi föds, vi åldras, vi får barn, vi dör och så sen tar nästa generation vid och gör precis samma resa. Det är nästan mer konsekvent än veckodagarna. Fort är det gjort att det kommer någon fransk revolutionär och menar att vi ska ha 10 veckodagar istället för 7.
Ja, i all välmening här så är det väl ändå så att de revolutionsförsöken har ju inte riktigt fungerat i längden, utan nu har vi suttit med de här antalet veckodagar i åtminstone några tusentals år.
Ja.
Så jag vet inte riktigt, det är inte som att det händer, men vet
de,
vad jag är.
Nej, men de är ändå nästan mer flyktiga i sin karaktär än vad människans biologiska cykel på något sätt är. Oh well, det var välfunnet. Väldigt fina nyårsreferenser du hade smugit in där på ett snyggt sätt.
Ja, det här är ju ett något mer extrovert och glammigt firande än det där inåtvända och hemkära julfirandet så att säga.
Mm.
Förra veckan var vi ju då frågan om det, och det var ju just huvudpersonen Dickens fel.
Ja, just det. Och jag har ju äran att välkomna dig till huvudstaden.
Mm,
vi sitter här i Acast Studio och spelar in. Och det är med viss sorg som jag konstaterade när jag var här lite tidigt i morse för att se vilka som satt och väntade på att spela in. Jag tänkte, kanske är Agneta Sjödin här. Det är hon ju från och till.
Mm.
Men tyvärr inte. Då hade vi kunnat ta in henne i studion och fråga, hur känns det att vara petad från Agnetas nyårskarameller?
Ja, det hade man gärna velat veta. på ett mer ingående plan än det som står i tidningar kanske.
Ja. Vi ska sätta igång med det här avsnittet. Du presenterar att det kommer handla om nyårstraditioner. Jag har mest förberett nyårskåserier, vilket jag uppfattade som briefen till det här avsnittet.
Ja, just det.
Men det kan ju vara levande dokument. De kan förändras under tidens gång, som högtidernas innehåll kan göra. Så vi kommer att prata om nyår på ett kåserande och traditionsbundet sätt. Och det ska vi sätta igång med nu.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Historiepodden presenteras i betalt samarbete med Tre.
Ja, allt är ju inte som man tror. Fast just det är precis som det låter faktiskt.
Det är betalt samarbete med Tre, så är det.
Ja.
Ibland pratar vi om faktoider i den här podden. Påståenden som tas för sanning trots att de inte stämmer. Och jag har märkt att flera sådana bär jag med mig från min egen skolgång.
Mm-hmm. Intressant. Vad då till exempel?
Att man kan se kinesiska muren från månen.
Ja.
Jag kommer ihåg ögonblicket som min lågstadielärare berättade det för mig. Och hur imponerad jag blev.
Mm.
Wow! Och det trodde jag på länge. Att man kan se en mur 7 meter som bredast på 38 000 mils avstånd.
Ja, men vad är det för faktoid av den här läraren att sprida? Ja, ibland är det inte riktigt som man tror. Apropå det så täcker TV nu 99,3% av Sveriges befolkning, och det avser då rösttäckning baserat på folkbokföringsadress.
Läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning.
Ja, jag tänkte ju det att det var där det skulle handla om, men sen måste man ju ha med en del traditioner från före vår tid också, så att säga.
Yeah.
Kåseri är väl mycket personliga anekdoter och reflektioner kanske.
Yeah.
Men det är väl traditioner och sådana berättelser i alla fall. Vi ska alltså inte fastna i kalenderexercis här, men man måste ändå säga något om det här, om just vilket datum som räknas som årets första dag. För 1 januari har ju inte alltid varit nyårsdagen.
Nej, före 1500-talet inföll det kristna nyåret den 25 december. Mm. Och var liksom del av julfirandet.
Ja, precis. Och innan det så var vi ju 1 mars då, under romarnas era, så att säga. Vi måste ju alltid börja med romarna förstås.
1 september i det bysantinska riket.
Ja. Det droppar en väldigt massa datum här. Om jag kunde få avklara en lite stringent sammanhållen förklaring till det hela här kanske. Så det är så att romarna höll på med 1 mars, det var liksom första dagen på året fram till år 153 f.Kr.
Mm-hmm.
Då ändrade man ju den här saken formellt. Och då hade den redan i praktiken varit ändrad sedan tidigare, så att man hade 1 januari som årets första dag. Och det här var ju då den dag som de nyvalda konsulerna skulle tillträda. Problemet var att från 1 mars hann man inte riktigt göra det som konsulerna ville göra, det vill säga förbereda arméerna inför krigssäsongen på sommaren. Det var för kort spann mellan 1 mars och sommaren typ. Så att,
flytta tillbaka det lite.
Ja, och då blev det 1 januari. Och sen då, efter sådär 500 år som du var inne på, så kommer ju den kristna kyrkan och slår igenom. Och då tycker man att romarnas system med 1 januari, det är förknippat med brakfester och sånt där.
Mm.
Så då ändrar man det så att juldagen också blir nyårsdag. Och så var det faktiskt i Sverige ända fram till 1500-talet som du sa.
Ja.
Förvirringen och olikheterna har varit stora. I England firar man nyårsdag den 25 mars fram till 1753.
Ja, det är sent.
Det är ganska sent ändå. Och det, 25 mars är ju för att då antog man att det var väl då Jesus tillverkades. Istället för när han föddes då.
Ja. Och man vet ju inte hur den själva fortplantnings... akten går till. Det är så oerhört luddigt datum att välja.
Det är ett helt eget avsnitt och kapitel. Och där, tror jag.
Orsaken till att man valde september i Konstantinopel, vad jag förstår, var att man ville skilja sig från Rom. Så att det var lite grann. Vi kan inte göra likadant som de töntarna.
Ja, då ska jag komma in med en lite mer vetenskaplig förklaring. Men åtminstone på något sätt hade man ju räknat ut att Gud skapade ju världen 7508 år tidigare, och det var den 1 september.
Yeah.
Så att man hade ju räknat på det här.
Just det.
Det hade inte bara att göra med att man ville liksom inte vara som Rom, för Rom var ju ändå någon form av förebild.
Egentligen. Ja, det kanske var det Ebbe Schön som skrev att i Konstantinopel tog man ej gärna marsorder från Rom. Det är inte helt sant, men fin formulering. Vitsig också med marsorder.
Det här höll ju i sig ett tag då, för Ryssland tog ju sen över östkyrkans syn på saker och ting, och där var det först med reformatören Peter den Store och sekelskiftet år 1700 som Ryssland fick den 1 januari som nyårsdag. Och det där gjorde att ryssarna fick fira nyår 2 gånger inom loppet på 4 månader. Först 1 september 1699 antar jag, och sen 1 januari år 1700.
Mm, precis.
Men det viktigaste för människor med nyår i bondesamhället, det var ju att lista ut hur framtiden skulle bli med hjälp av olika spådomar och skrock och sånt.
Ja, exakt, för hela den här grejen med nyårsafton tycker jag man ska säga att det var ju i sig ingen jättestor sak i bondesamhället. Alltså, vår idé med nyårsfirande kräver ju en exakt tidsuppfattning, och det här har vi också gjort avsnitt om tidigare, att när du räknar dygnet i fjärdedelar eller på sin höjd timmar eller hur högt solen står på himlen, då är det väldigt svårt att stå och säga 10, 9 och jag vet inte vad klockan är egentligen. Alltså, den exakta tidhållningen är en industriell uppfinning. Den kräver mekaniska ur, den kräver järnvägens tidstabeller som ska vara likadana överallt. Och när vi har de aspekterna på plats, då kan vi också börja räkna ner. Tills vi får stämpla ut i fabriken, eller tills vi får korka upp och säga gott nytt år!
Mm. Bondesamhället då?
Ja.
Ja. Hur gjorde de det här?
Ja, för vad som finns att prata om är ju som du säger, spådomar. På midsommar förekommer det ju fortfarande att vi plockar blommor och lägger under kudden för att skönja vad som finns där någonstans i en ännu oskriven framtid. Men i bondesamhället så var nyåret nästan ett ännu bättre exempel än midsommarafton. Det hände till exempel att en kvinna som hoppades på ett giftermål begav sig ut för att niga mot nymånen. Och då skulle man ha psalmboken med sig ut där i nyårsnatten. Och när man då har nikt, antar jag att det heter, mot nymånen, då öppnar man psalmboken, bara helt slumpmässigt. Och så ser man, är den här psalmen lättsam eller allvarlig? För var den allvarlig, då var det en varning om mycket mörka tider, men var den lättsam och härlig, då var det ett löfte om året som komma skall.
Mm.
Mer dramatiskt är ju de som vågade sig ut att gå årgång. Mm. Det är ju riktigt dramatiska skenen det här. Först skulle man avstå mat och dryck. Mm. Man skulle, jag vet inte, vara lite ren. Att fasta är ju en gammal god tradition. Och sen skulle man tigande gå till så många kyrkor som man kunde vandra till på en och samma kväll. Man kunde bara, man satt där på något firande och helt plötsligt försvann bara Lars eller Stina. Vart tog hon vägen? Ja, hon sa ju ingenting. Han drack ingenting, åt ingenting. Ska Bergs gå årsgång?
Det gäller väl ändå att förklara här nu så att inte folk ger sig ut och gör fel här när de ska göra det här.
Nej.
Utan det är ju inte bara att springa iväg till en kyrka och stå där.
Nej, du ska gå till så många som möjligt. I de mest extrema nedskrivna berättelserna tar sig årsgångarna till 7 olika kyrkor.
Jaha, för jag tänker att man ska gå 3 varv motsols runt kyrkan.
Ja, men när du har valt då, alltså det här är ju olika lokala traditioner av samma sak.
Ja, men det gäller att det blir rätt, va?
Ja. Okay.
Annars kan det ju bli fel.
Nej, men nu har du besökt 7 kyrkor om du bor i väldigt religiös bygd. Och här har vi då den kyrkan där du går 3 varv motsols runt den. Mm. Och så sen går du fram och så blåser du 3 gånger i kyrkans nyckelhål för att bli av med all kristendom. Och nu är du öppen för den magi som du suktar efter. Och efter 3:e blåsningen, då jäklar i mig, kommer det börja hända dramatiska saker. Vålnader kan komma ut genom kyrkans dörr. Och är du då årsgångare får du fly för ditt liv. Spring undan den här vålnaden. I bästa fall klarar man sig undan det första hindret. Men det betyder inte på långa vägar att du är trygg. Har du otur, då träffar du på vägen hem gloson.
Ja.
Det är en stor och farlig sugga.
Ja. Någon form av väsen som ser ut som en sugga med glödande ögon och så. Och om man springer ifrån den här första vålnaden ner längs vägen, så kanske man hör något som tjuter bakom ryggen, och då kan man titta upp där och så ser man en silhuett, tänker jag mig, av någon rykande klump bara som kommer och galopperar emot en. Mm. Och då är det gloson.
Ja, just det. Ett väsen, ett monster, så okänt höll jag på att säga. Det finns inte ens med i Bo Erikssons monsterbok.
Oj.
Vilket gjorde mig lite besviken, måste jag säga. Det absolut farligaste är ju inte de glödande ögonen, utan det är ju den rakbladsvassa borsten som gloson har. Jag föreställde mig lite grann som en abborre. Du vet hur fenan på en abborre är väldigt vass och den sticks med den där och så.
Det gäller ju att ta åt ett håll, ja.
Ja, och lite grann så är det med gloson också. När hon kommer springande, stäng benen.
Ja.
För hon tycker om att tunnla.
Ja, just det. Och jag undrar, då blir det ju, då blir man helt enkelt avskuren på mitten.
Ja, precis. Du kommer splittas på mitten som den här onda Terminatorn gör i Terminator 2 där i slutet. Fast han gör ju det uppifrån och ner. Här är ju då nerifrån och upp istället.
Mm. Ja. Ja, och om man då inte åker ut för allt det här, eller om man klarar sig, så får man då veta hur året ska bli, och det är det som är poängen med alltihop.
Exakt, Ebbe Schön skriver: om årsgångaren väl hade undkommit farorna med vett och förnuft och alla kroppsdelar i behåll, så fick han vad han eftersträvade, kunskap om allt som skulle ske i bygden under kommande år. Han kunde se både bröllopsföljen och liktåg, och med hörseln kunde han avgöra hurudan skörden skulle bli. Om ett gott år väntade hörde han liar svischa i tjockt gräs, men om skörden blev dålig fick han lyssna till hur liarna slogs slöa på vassa stenar i en nästan tom åker.
Mm. Det var också vanligt att man spådde genom att hälla till exempel äggvita i ett glas vatten eller en bunke.
Mm.
Eller kanske i kokande vatten. De goda folklivshistorikerna Jan Evin Svan och Ebbe Schön har ju olika bud här, va?
Ja, så det beror på att de här traditionerna är extremt lokala.
Det är olika, ja. Man kan göra på olika sätt.
Ja.
Hur som helst, när vitan har stelnat så kan man då försöka tolka vad det ser ut som. Och kanske är det en vagga det där? Eller är det en budkrona?
Mm.
Ja, det här avgör ju huruvida framtiden ska bli under året. Det var också vanligt att spå i smält bly eller tenn som kastas i vattnet då för att stelna. Och det här gjorde man ju långt fram i tiden. Och kanske är det inte helt försvunnet än, fast det under 1900-talet mest då är som en rolig lek förstås. Medan man kanske länge tillbaka mer tänkte att man kunde utläsa någonting om framtiden nu där.
Ja, precis. Verkar ha varit speciellt vanligt i Finland och längs med Norrlandskusten där med att hälla smält bly i vatten. Det är någonting som många så här, unga killar gör på sina YouTube-kanaler. Häller olika typer av smälta saker i olika typer av vätskor. Och så sitter de och säger, jaha, det blev ditten och datten. Skummar väldigt mycket när man häller smält bly i Coca-Cola.
Jaha, det här har jag inte sett, men däremot har jag sett på barnen i Bullerbyn och de gör ju så förstås. Och då är det nyårsafton till 1929.
Mm.
Vi ska smälta bly. Varför då? För att se vad som kommer ända nästa år.
Titta vilken fin. Det är en cykel.
Ja.
Och jag som alltid har önskat mig en cykel.
Och sånt som händer på nyårsdagen har ju påverkan på hela året. Den här skrockfulla tanken har ju då funnits ända sedan antiken. Börjar man året med att äta äpple, ja då är det bra för hälsan. Men min favorit av alla här är ju, citerad Ebbe Sjöns Svenska traditioner. Den som sprang i kapp med första skata som visade sig skulle hålla sig rask och pigg. Det är ju, ja. Ja, det, så oavsett hur bakfull du är, om du ser en skata här imorgon, spring i kapp med den och hjälp till att blåsa liv i den här traditionen tycker jag.
Ja, det vore kul.
Lägg gärna upp en film också och ja. Tagga mig.
Oerhört svåra djur har kapplöpning med också.
Ja, det är det som är
de
utmaningen.
De flyger ju mest upp i ett träd va?
Och stiger man upp tidigt på nyårsdagen så är man förstås morgonpigg hela året. Man ska för allt i världen heller inte betala några skulder eller låna ut pengar på nyårsdagen, för då blir det bara en massa utgifter under resten av året.
Ja.
Bra tips om någon ber dig att betala skulder just på nyårsdagen. Nej. Jag måste ju tänka på resten av året också. Så ja. Nej.
Återkom om några dagar, får vi se vad vi kan göra.
Förr i tiden så hände det då att man tog fram bössan och sköt i luften i olika väderstreck någon gång på nyårskvällen.
Mm.
För att skrämma bort troll och oknytt och sånt som får runt i nyårsnatten. Men det är ju med urbaniseringen och livet i städerna under sent 1800-tal som nyårsfirandet formas, som du var inne på innan här. Det är då nyårsvaker också börjar bli vanliga och det är då som det blir en särskild högtid överhuvudtaget egentligen. Och det här beror ju då på något så till synes oväntat som järnvägen.
Mm.
Som du sa. Och förtog hela min poäng. Den bredde ju ut sig i Sverige då på den här tiden. Kan man höra om i avsnitt 280 för övrigt. Och med den får landet en enhetlig klocktid som införs på nyårsdagen 1879. Och det här betyder då att hela landet går alltså efter samma tid och från en sekund till nästa så befinner sig hela folket i ett annat år på samma gång.
Mm.
Och det här skapas ju en fascination kring förstås kring det här exakta klockslaget på nyårsnatten och det gör ju att firandet förskjuts längre framåt midnatt så att säga. Och nyårsvaker blir allt vanligare under andra hälften på 1800-talet. När man har tillgång till sin klockor då. Och man kunde gå ut och lyssna på kyrkklockorna eller sitta kvar inne och lyssna, för det gick ju med i för sig att göra, som slog in det nya året. I början var ju den varianten inte sanktionerad av någon präst eller kyrkan, utan det var ju skojfriska ungdomar som klätte upp i kyrktornen och ringde i klockorna för att ringa in det nya året. Men efter första världskriget så blev det här organiserat från kyrkans håll också. Apropå Bullerbybarnen, när klockan närmar sig 12 där så springer de fram till fönstret för att se när det nya året kommer.
Hörru, vakna nu då.
Kom!
Vi ställde oss vid fönstret och tittade ut. Ifall man kanske skulle kunna se när det nya året kom.
Det nya året, det lever! Hurra!
Men det var precis som förut.
Bamse! Vakna!
Hörru! Slöfock!
Det är 1929 nu! Vakna!
Tolvslaget är ju någonting av en psykos nästan. Mm-hmm. Jag tänkte på det där förra året när jag för första gången befann mig i en helt annan tidszon än Sverige vid tolvslaget. Och när grattishälsningar och meddelanden och filmer börjar välla in och det skevar 6-7 timmar mot den värld som man själv är i, då märker man att ja, det är ett påhitt som vi gemensamt liksom, enas om finns på riktigt.
Ja, ja, så är vi ju rent exakt på klockslaget så är vi ju så. Men det är fortfarande så att jorden, det tar ett år för jorden att gå runt solen.
Ja, det vi gör. Inte nej, jag ifrågasätter inte det.
Nej, skönt. Sen har vi det här med fyrverkerier också, som inte var så utbrett på landsbygden 1929. Det var därför inte Bullerbybarnen såg några.
Nej, kommer det av traditionen att skjuta med gevär upp i luften?
Det här tror jag att det hänger ihop med.
Det är ett antagande som folklivshistorikerna gör.
Mm. Just det, jag skulle ju då ta över manteln eller stafettpinnen efter Ebbe Sjön, ja. Har du sagt någon gång.
Ja, jag har föreslagit det.
Ja, jag vet inte riktigt hur det går med den biten.
Nej, du måste ju börja spara ut skägg och köpa en sån här hatt. Antingen en sån här snusmumriken strut eller kanske mer en sån här Petson-hatt. Något av dem.
Mm. Just. Jag känner mig inte riktigt hemma i det här, utan jag är lite mer då geopolitiskt konflikthistoriskt intresserad, om jag ska vara helt ärlig. Men det här har ju sin charm med.
Det kanske räcker med Jan Öivind Svan-brillorna.
Ja, de har jag ju inte och behöver inte. Eller jag behöver ju glasar, men inte så. Ja. Hur som helst. Det kommer förmodligen från det här med att man har skjutit med bössan i luften. Och Ebbe Sjön, han låter ju nästan bitter och lite asketisk när han skriver så här: oväsendet idag överskrider ändå med god marginal gamla tiders larm och dån, och festandet har fått proportioner som våra förfäder knappast hade kunnat ana.
Mm.
Och det här var ändå 1998.
Ja. En stor del av hela den här idén som vi har kring nyårsafton, att det ska vara fina kläder, det ska vara god mat, gärna trerätters, även i familjer som står väldigt långt ifrån konceptet trerätters, konceptet amuse-bouche, konceptet vad det nu kan röra sig om, så vill man ju att det ska vara fin mat på fin porslin på nyårsafton. Lite grann till skillnad från julafton som verkligen står i gamla bondesamhället. Man tänker, kanske blir det sylta.
Kanske blir det ändå.
Det kan bli sylta faktiskt, jag vet inte.
Lite lutad fisk.
Det kan bli lutad fisk, hackekorv. Jag är inte helt säkert jag är emot det.
Men det här gillar jag, att, det är, att de har olika design kan man säga. Ja. De två högtiderna som ligger så nära varandra ändå.
Precis. Och nyårsafton är ju borgerligt. Så att det skriker om det. Det får man ju säga. För de här balerna, festerna och middagarna, det är ju typisk borgerlig kultur som på 1800-talet ska hävda sig och ska visa sig som inflytelserik och viktig. Inledningsvis var det mer på nyårsdagen än på nyårsafton som de stod. Men det är där kring det nya året i alla fall. Man ägnade sig mycket åt baler, men den starkaste traditionen, det var ju att man skulle gå och besöka varandra.
Mm.
Det var de borgerliga visiterna. Och det gick ut på att man steg upp tidigt på morgonen, jagade en skata och så sen tog man på sig sina allra finaste kläder. För nu skulle man anlägga visit hos ortens finfolk.
Mm-hmm.
Och ju finare folk man skulle till, desto tidigare på morgonen förväntades man besöka dem.
Det är jobbigt det här för kungen.
Ja, det är det. För bor man i huvudstaden, då är det ju till slottet man får gå först av allt. Och förhoppningsvis var världen amabel mot sådant, men det kan man ju aldrig på förhand veta. Så i Stockholm då skulle ordningen vara kungen, landshövdingen, borgmästaren, biskopen och så sen får du väl se vilka mer du hinner.
Mm.
Men många bodde ju inte i Stockholm. Det fanns ju borgerskap i Härnösand och Göteborg och Norrköping.
Ja, det finns ju lite överallt va?
Ja, precis. Och då var det ju i bästa fall kanske en landshövding man fick inleda dagen med.
Mm.
Förutsatt att man då bodde i närheten av landshövdingens residens. Men det krävs ju den här fingertoppskänslan som många hade på 1800-talet för social hierarki.
Ja, det hade man.
Ja. Och de här visiterna, de levde kvar fram till andra världskriget. Då det blev ett abrupt, ett mycket häftigt slut för nyårsvisiterna. Och egentligen efter 45 så var traditionen borta. Det var bara mycket gamla borgerliga tanter och farbröder som tog på sig monocken och knatade omkring i ottan för att säga hej och morsning.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag har skrivit ett kåseri om millennieskiftet som är det nyårsskiftet som jag bäst kommer ihåg ändå. Tänker att det är en ganska rolig upplevelse att ha varit ung tonåring vid millenniumskiftet. Ibland när vi pratar om historiska fester, Nordenskölds ankomst till Stockholm eller liknande, då känns det ju som att där kring sekelskiftet så var det en helt annan tid. Att när det hände något festligt, då gick man all in på det. Man döpte punch och godis efter den senaste trenden och man skrev revyer och alla på stan pratade enkom om Vega. Så känns det ju.
Och så var det även.
Ja, men visst var det det.
Ja, jag har också ett kåseri om millennieskiftet eftersom jag med levde då. Och samma spaning, va? Ja. Det är mycket millennie slogans och 2000. Allt kan säljas med hjälp av siffrorna, ja. 2000.
För nästan hela 1999 präglades ju faktiskt av just den grejen. I den boken om nyår från Nordiska museet som du letade fram, Daniel, citeras till exempel tidningen Metro. Det är också ett fint minne, tidningen Metro. Där står det: årtusendets fest. Du och kungen, gycklare, vikingar, narrar och musikanter. 20 000 flaskor champagne, artister och hundratusentals glada stockholmare. En multimediashow, står det, visade 1000 år av svensk historia på en stor vattenväg vid Norrström. Nyårsfyrverkeriet skulle bli det största någonsin i Sverige. 8 ton krut gick upp i rök under en kvart. Vem av oss kommer inte ihåg millenniumbuggen? Det var ett antagande om att många maskiners räknesystem inte skulle klara av övergången till ett nytt millennium. Min familjs video slutade förvisso inte fungera, men den insisterade på att året var 1900. Så det finns fortfarande en hel del så här, jag vet inte, dansa med vargar som är inspelat 1903. Liknande. Och det är också sant att faktiskt många maskiner hade sådana problem. För jag läste en Guardian-artikel av Martin Thomas, professor emeritus i datorvetenskap. Och den som själv ledde Y2K-arbetet för ett av världens 4 gigantiska konsultbolag, Deloitte. Han berättar att säkrandet och arbetet inför millenniumskiftet kostade flera miljarder. Och att det var enormt många arbetstimmar som gick åt. Och trots att så många människor jobbade med att millenniumsäkra våra datorer och VHS-maskiner, så var det var flera kreditkortssystem som kraschade under januari. Det var 15 kärnkraftsreaktorer som fick stängas ner. Och både Kina och Hongkong hade omfattande problem med sina statliga datorer. I en hyrfilmsbutik i New York hade man ett system som insisterade på att kunderna hyrt sina filmer i över 100 år. Och det kostade $91,000 för kunderna att lämna tillbaka. Ja, dansa med vargar, om det var den de hade haft med sig, det vill säga.
Dyrt.
Ja, väldigt dyrt. Mer allvarligt är att på ett sjukhus i Yorkshire gavs fler än 150 gravida kvinnor felaktiga bedömningar om risken att deras barn skulle födas med Downs syndrom. Thomas skriver, buggen var ett verkligt hot och den internationellt samordnade insatsen måste betraktas som en stor framgång. Tiotusentals maskinfel åtgärdades i tid. Vissa tillverkare nyttjade situationen för att lura på kunder onödiga uppdateringar för problem som inte fanns. Men vi som arbetade dagar, nätter och helger inför deadline december 1999 känner en ilska över den okunskap hos de människor som menar att eftersom vi lyckades med vårt arbete så fanns där aldrig något verkligt hot. Han är sur över att Y2K, millenniumbuggen, har blivit någonting som folk skrattar åt. Att det gick vi omkring och oroade oss för.
Ja, det förstår jag då. För man har ju åtgärdat mycket av det som faktiskt kunde ha blivit illa då.
Ja.
Och då är det ju ganska otacksamt när det hånas då.
Ja. En annan sak kom jag ihåg. Och det var hur idén om ett nytt millennium påverkade musiken också. Och jag har tre exempel för att stärka den här spaningen. Silverchair hade en stor hit med Anthem for the Year 2000. Första raden går typ, översatta mig här. Vi är ungdomen, vi ska förgöra din fascism. Vi är ungdomen, spara dina ursäkter till en annan dag. Och så fortsätter den att nu är det år 2000, här kommer ungdomen. Och vi kommer göra allting bättre in the year 2000. Kan de utvärdera hur bra det har gått sen dess, idag kanske. En mer krass kommersiell satsning är Will Smith som bara försökte tjäna lite stålar på att så många verkade intresserade av det här med millenniumskiftet. Hans Millennium Y2K, en festlåt som framförallt står och faller med att den samplar The Clash, odödliga klassiker Rock the Casbah. Men precis som i fallet med Kanye West som samplade Move On Up och när Madonna samplade ABBA, Gimme 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 Slingan, så blir det inte annat än halvbra. Det är för starkt original. Men kungen, det här vet jag att du kommer hålla med om. Kungen av millenniumskiftet, det var ju Robbie Williams.
Jaha. Nej, jag tänkte mer på Markoolio.
Okej, då får vi lämna över till Markoolio alldeles strax. Robbie Williams Millennium, den kom redan 1998 men den var precis överallt det året. Jag satt på ett forum och läste igenom massa människors minnen från festerna 1999. Och det var väldigt, väldigt många, framförallt britter, men väldigt många som kommer ihåg att det var just den låten som spelades när det nya året ringdes in. En berättelse som jag läste handlade om ett rave i Sheffield där 32 000 människor var på en stadion där och de dansade. Det var de bästa DJs i hela landet. Tydligen tog det slut sprit i baren att köpa. Men det var inget problem för det fanns en och annan mindre laglig substans där ute i folkhavet också. Och det var dance lovers och det var hård musik och 3 minuter före 12-slaget så tystnade musiken. Och så sen så lägger de på Robbie Williams Millennium. Och de här höga, fulla rave-besökarna får stå och skråla till Robbie Williams. Men du kommer att tänka på Markoolio.
Ja, det var ju den vi körde.
Ja. Jag har faktiskt glömt bort Markoolios Millennium-låt.
Millennium 2.
Just det, du är så
vad
på.
Vad ska hända då? Det här är ett konstigt. Ja. Är någonting som, är du inte färdig?
Jo, jag är färdig.
Men vad gjorde du? Det är väl vad du gör som är intressant. Det hade jag sett fram emot att få veta.
Okej, då, och för att det formellt sett ska bli ett kåseri då. Var är min egen roll i det här?
Ja.
Jo, jag stod kring Nyborgskärn i Arvidsjaur. där kommunen hade uppmanat alla invånare att göra såna här islykter. Du ställer vatten i en hink och låter det frysa lite grann. Mm-hmm. Och så sen så slår du hål innan det är fruset rakt igenom så att vattnet rinner ut. Och så får du en hinkformad lykta.
Ja, ja.
Och hundratals sådana var tända runt sjön i centrala Arvidsjaur. Och jag tror på riktigt att hela samhället var där nere. Och det var svinkallt och man gick runt. Och en väldigt så här, ovanligt starkt minne av att vara del i ett sammanhang. Och att alla tyckte att det var stort och imponerande och viktigt det där som hände.
Mm.
Men 8 ton krut gick inte åt, det kan jag inte tänka mig.
Nej.
Men så var det lilla världen Arvidsjaur, stora världen Stockholm och Sheffield. Alla fokuserade på precis samma sak för att alla var överens om att det här är viktigt.
Och apropå viktiga saker, traditionen med dikten Nyårsklockan måste vi gå igenom här. Den börjar ju på Skansen förstås. Återigen är det Arthur Hazelius som är inblandad. Det är en mycket fascinerande man där som med sin brinnande entusiasm för det gamla bondesveriges slöjderier ändå åkar plantera en del ihållande traditioner för det framtida Sverige.
Mm.
Det är ju åtminstone mer än vad en enskild person brukar kunna göra som han har åstadkommit.
Ja, får man säga.
Både svenska flaggans dag och som sagt blir nationaldag och sen det här då. Hazelius tyckte om den brittiske poeten Alfred Tennysons dikt Nyårsklockan. Och han bad då sin marknadsutropare som heter Niklas Bergendahl läsa den här dikten på Skansen när de hade sin första nyårsvaka 1895. Och den svenska varianten av Tennysons nyårsdikt är ju ganska fritt tolkad av Edvard Ferdin på 1800-talet. En ganska okänd författare, men det här har ju han gjort, kan man säga, ett just avtryck. Det.
Den heter Ring Out Wild Bells på engelska.
Mm. Men de delar som vi uppfattar som kanske mest kända och som också är bäst, om du frågar mig, till exempel Ring, klocka, ring, eller frasen årets första skälvande minut, det är ju Ferdins egna infall, kan man säga. Och den stora nyårsklocksuppläsaren, det är ju skådespelaren Anders de Wahl. Ferdin som hade översatt den här då, han hade ju gett Anders de Wahls mamma ett exemplar av dikten, vilket då ledde till att grabben hade pluggat in den här dikten hemma och sprang omkring och rabblade den där hemma. Och när Hazelius fick höra det här 1897, då hade det gått ett tag sedan Ferdin hade skänkt den där dikten till de Wahls mamma, så han hade hunnit bli 28 år då. Men Hazelius tyckte att det var så festligt så han ville att Anders de Wahl skulle hålla det här diktläsandet då 1897.
Ja.
Och det gjorde han, och sen höll han på med det i 58 år.
Ja, det är väldigt långt.
Ja, det är otroligt fint ju. Visserligen förekom en del uppläsningar bara på radio, särskilt från 1945 när de Wahl var 77 år och inte orkar stå ute i vinternätterna länge. Och själva Skansenläsningen fick ju då andra ta det sista årtiondet där.
Mm.
De Wahl dog 1955 och då rann egentligen hela saken ut i sanden. Det var först 1977 som det återupptogs igen, den här traditionen, och då sändes det ju i tv också.
Just det.
Och mellan 1983 och 1996 var det skådespelaren Jarl Kulle som läste dikten i 13 år. Och så här kunde det låta.
Det gamla året lägger sig att dö. Ring själa ringning över land och vatten. Ring in det nya och ring ut det gamla i årets första skälvande minut. Ring lögnens makt från världens gränser ut och ring in sanningens till oss som famla.
Och sen kom Margareta Krok med ett mellanspel innan Jan Malmsjö höll det här i 13 år till. Fram till 2013. Och sen förstår du.
Jag vet redan vart det är att berätta. Ja, vad har hänt sen?
Sen händer det här ofattbart tråkiga. Den här traditionsfientliga idén som man också har gjort med julvärdskapet på SVT för övrigt. istället för att man ska känna någon som helst slags tradition, förankring och kontinuitet i vem det är som läser nyårsklockan eller tänder ljuset, så ska det rulla runt på en massa folk som ingen minns eller förknippar med just det här ändå. Det finns ju inget i ankar i tillvaron här längre.
Nej.
Nej, vi gör så här, vi kastar upp ett gäng nya världar och diktläsare i luften som får yva runt som konfetti eller något så det blir lite festligt. Eller?
Nej.
Synd att låta någon stackars liten ynka tradition få vara tradition i det här landet någon gång. Allt ska bytas ut och rullas runt. Ut med det gamla, in med nytt. Va? Leder Agneta Sjödin fortfarande Agnetas nyårskarameller? Va? Det har hon ju gjort i 23 år nu, det går ju inte. Någon annan måste leda Agnetas nyårskarameller än Agneta.
Ja.
Vi får inte verka mossiga här, som om vi brydde oss om tradition.
Nej.
In med något nytt, fort! Ja, ursäkta.
Ja, det är kanske framför allt med nyårsklockan håller jag med dig. Jag tycker att man ska välja en skådespelare med lite erfarenhet och tyngd som ska läsa den.
Det tycker jag.
Det tycker jag är en fin och bra tanke. Agnetas nyårskarameller kan jag inte påstå att jag är så väldigt engagerad i.
Nej, men du ville ändå veta vad hon tyckte om det här, sa du innan.
Ja, men för jag hade på känn att du skulle...
Ja, men det är för att det är en del av ett mönster som är så tråkigt, att man ska hålla på med det här och liksom byta ut bara för utbytande. Skulle ha i och för sig hållit på med det där ett länge, men ändå... Jag vet inte vem det är som läser nyårsklockan i år, och jag bryr mig inte ett jota heller, för det är någon annan nästa år.
Ja, det och var ju ganska länge sedan man satt och kollade på tv på nyårsafton också.
Ja, det har blivit mer vanligt nu senaste nyåren ju. Så är vi ju med pandemier och småbarn.
Ja.
Men vi har ju faktiskt Sveriges Radio som fortfarande är föredömliga i det här avsnittet. De låter då samma herre, Christopher Murray, hålla i programmet runt tolvslaget.
Ja.
2021 gjorde ju Murray sitt 40:e år vid radion vid Spaka i nyår.
Fick han medalj för också.
Ja, så ska det se ut. Bra jobbat SR, bra jobbat Murray. Och det är ju så, i december vill vi ha traditioner, inte gungfly här. Det ska väl inte vara så svårt att fatta. Sätt in Erik Ekstrand som julvärd i den där mysiga fåtöljen med ett gäng tändstickor, och så har vi det så i 40 år sedan.
Jag vet inte vem Erik Ekstrand är.
Betala karln vad som helst, Erik och Mackan.
Jaha.
Han är ju bra. Vi måste och kan ersätta Arne Weise här nu och skapa en ny institution som folk orkar bry sig om. Här slår jag ett slag. Och det går ju säkert att hitta någon permanent nyårsuppläsare också.
Ja. Det jag är rädd för nu är att klipper man ut det här om några år, så låter det som Leonard Fredrik Räv som tycker att järnvägen håller på att slita sönder samhället. Man stannar ju inte och tittar på orterna. Folk blir ju helt rotlösa.
Men varför ska du vara rädd för det? Har Räv så himla fel?
Jag tror ändå att...
Ja, det har han väl kanske på sitt sätt. Men han har ju inte bara fel.
Nej, man det kan ju skynda långsamt.
Viss skillnad också på 1840-talet och nu. För att nu går allt mycket snabbare och i onödan. Från det ena till det andra så har vi, och ändå detsamma, så har vi Esaias Tegnérs dikt Det eviga.
Ja.
Från 1808 eller 1810, det är lite oklart. Den blev också uppläst i P1 runt tolvslaget, och det var den första dikt som lästes i Dagens dikt för övrigt 1937. Både nyårsklockan och det eviga innebär ju ett hopp om att framtiden kommer att bli ljusare och fredligare. Tegnér, han skrev ju sin dikt och tänkte på Napoleons omfattande makt just då.
Mm.
Och menar att han kommer snart falla, för det gör alla despoter. Väl formar den starke med svärdet sin värld, väl flyga som örnar hans rykten, men någon gång bytas det vandrande svärd och örnarna fällas i flykten. Vad våldet må skapa är vanskligt och kort, det dör som en stormvind i öknen bort. Och under andra världskriget så väckte den här dikten förstås hopp om bättre tider när den lästes, och det gör den kanske skulle kunna göra nu också, för nu är den ju relevant på sätt och vis igen. Mörkret som vi befinner oss i nu 2023 kan ju inte hålla i sig för alltid väl. Och just nyårsnatten är ju särskilt bra för sådana här dikter. För då är ju, som du har varit inne på med Terminator-referenser, det nya året som ett oskrivet blad. Allt kan hända och därför kan man få hoppas. Så jag hoppas att det som står i dikterna kommer att slå in. Det vill säga mer fred. Men jag hoppas också att man placerar någon enskild person att hålla i det här varje år. Kontinuitet, det är något vi behöver.
Så fatta all sanning, så våga allt rätt och bilda det sköna med glädje. De tre dö ej ut bland människors ett och till dem från tiden vi vädje. Vad tiden dig gav må du ge igen, blott det eviga bor i ditt hjärta än. Som Tegnér avslutar sin dikt.
Mm. Ja, det är fint. För mig är ju nyårsklockan förknippad med Jarl Kulle som jag nämnde innan, och det är eftersom han var uppläsare under hela min uppväxt.
Mm.
Jan Malmsjö var ju säkert jättebra också, men mellan 2001 och 2013 hade jag inte järnkoll riktigt på vad som hände på tvn vid tolvslaget, som sagt. Men 1996 hade jag koll, och då visste jag inte att det var sista året som Jarl Kulle skulle läsa den här dikten. Det visste han inte själv heller.
Nej.
Förstås. Han dog 1997. Jag var 15 år. Engagerade mina kompisar i att spela in komiska sketcher på film. Förstås djupt inspirerade av Killinggänget. Vi hade bland annat en serie på 5 avsnitt som hette Crazy Time. Och det handlade om en tv-kanal som hette Channel Silly. Det var en massa olika karaktärer med jättemogna namn. Som Jens Mens och Nils Nageltrång och sånt där. Och en av karaktärerna hade en talkshow som hette Lasses hörna. Och i ett klipp så får han besök av författaren Carl Kulle, en fiktiv person då,
ja,
som har skrivit böcker om sitt okända liv som ingen verkar vilja köpa. Och programledaren tjatar istället om hans bror hela tiden, Jarl Kulle. Och fast brorsan Carl här blir sur för att han inte får vara i rampljuset i sin egen intervju, så visas ändå klippet när Jarl Kulle läser dikten. Det vill säga jag, 15 år, i mammas rock på en hörvagn och har en helt egen version av det hela. Och det verkar vara något fel på den där klockan som aldrig ringer ut om 1000 åren av krig.
Ring, klocka, ring i bystra nyårsnatten. Ring, klocka, ring i bystra nyårsnatten. Ring ut de 1000 år av krig. Och ring in de 1000 år av fred. Ring, klock, jävel, ring!
I det förindustriella samhället så var ju nyårsfirandet, som vi har sagt, helt inbäddat i julfirandet. Vilket då ledde till att det var ju samma mat som under julen, helt enkelt. Men som du var inne på, under 1800-talet så kommer borgarna och saker och ting ändras. John Irving Swan skriver: skinka och gröt får stå tillbaka för menyer med hummer och oxfilé, och gatorna är fyllda av ungdomliga gäng som drar från det ena diskot till den andra baren.
Mm, där är han värderande.
Ja, det är någon ton.
Mellan raderna,
ja,
finns det en ton.
Verkligen. Men det är ju inte säkert att det alltid är så där lyxigt och elegant som Swan antyder.
Ja, det var ju jätteroligt. Det glömde jag skriva ner, men jag kommer att tänka på det nu. För det är väl i samma text, i någon annan text, att Tore Wretman, är det 1971, i alla fall någon gång på 70-talet, så kommer han med förslaget att en lämplig nyårsmiddag, det är korvstroganoff med lite frukt till efterrätt.
Biffstroganoff.
Det var biffstroganoff, lite finare ändå.
Ja, ja precis. Det var
med ris såklart.
Mm. Ja, visst, det är väl inte där man äter nu. Men alltså ända in på 90-talet så föreslogs ju vimmad lax och dillstövad potatis som en perfekt nyårsmiddag.
Gott.
Och det är ju gott, men det är bara att det ska vara ännu mer lyx nu på något sätt då.
Mm.
Eller lax kanske har blivit lite för, vad ska man säga, vardagligt.
Havets falukorv har jag hört en kock kalla det.
Och, alltså.
Han menade då att folk ser på lax som havets falukorv.
Men så var det ju inte på 90-talet.
Nej, nej.
För då, det kommer jag ihåg, jag såg det ju rätt nyligen om man ska vara ärlig, i Sunes jul så säger ju då Sunes pappa att ta mycket lax nu, det är dyrt.
Ja, gott menar jag.
Ja, gott. apropå vet man, så fick han ju ändå in någonting på menyn som förmodligen är kvar fortfarande på de flesta bord kring nyårsafton, och det är ju toast Skagen som man tänkte ut på 50-talet.
Klassiker.
Mm. Har inget med Skagen och Danmark att göra, men ändå.
Nej.
Andra klassiker är ju Grevinnan och betjänten. Grevinnan firar sin 90-årsdag, har inga vänner i livet kvar, men ändå firar hon då med sin betjänt som intar alla rollerna. Det här har ni kanske sett, har ni inte sett det så är det läge att se. Och han blir ju fullare och fullare för varenda runda. Precis som man vill ha det på högtider, så är det då ett bekant mönster för varje runda där betjänten då James ska skåla med grevinnan. Och ändå är det ju något lite nytt tokigt som händer i varje skålrunda, så att säga. Det här är en fantastisk sketch förstås.
Ja.
Som är skriven på 1920-talet. Men det slog aldrig riktigt i England, och ändå gick den någon vända på Broadway 1953. Skådisen heter ju Freddie Frinton, och det är han då som är betjänten James som gör den här sketchen helt och hållet till sin ju.
Mm.
I think I'll be tired.
Yeah. By the way, same procedure as last year, Mrs. Elton?
The same procedure as every year, James.
Well, I'll do my very best.
Han har ju då sedan krigsslutet gjort den här rollen på olika små teatrar. Och sen köper han loss rättigheterna till den på 50-talet och turnerar runt i England. Och hans motspelerska som grevinnan slutar vartefter. Men då tar sig rollen över av den förra skådespelarens mamma, vilket är då Mary Warden. Och det är hon som sen kommer bli känd som grevinnan Miss Sophie. Det var dock i Tyskland som det här slog igenom helt 1963. Och det började med att en tysk regissör såg det här i Blackpool och skrattade läppen av sig fullständigt.
Tyckte det var kul?
Ja, väldigt. Och därefter fick då Freddie Frinton, som inte tyckte om Tyskland överhuvudtaget eftersom... Ja,
av förklarliga skäl.
Andra världskriget hände. Då fick han turnera runt i Tyskland ändå med den här sketchen. Och det finns ju någon kul ironi i det. Och tydligen var det en borgmästare i någon tysk stad som tvunget ville att en tigerfäll skulle vara med på scenen. Som gjorde att han av en olycka på något sätt vid ett tillfälle råkade snubbla på den här. Och det var ju så roligt. Folk vek sig av skratt. Så det här var de tvungna att ta med sen då i fortsättningen också. Och det spelades då in inför publik i Hamburg. Och sen gick den på tv några gånger i Tyskland och fick fast plats på nyårsafton 1972 där. Samma år, alltså 1963, gjordes en annan inspelning i Schweiz. Och det är den vi har i Sverige och i Skandinavien tror jag generellt. Och där är kulisserna lite annorlunda. Den är 7 minuter kortare än den från Hamburg. SVT köpte in rättigheterna till den här 1963, men de vågade ju förstås inte visa svenskarna det här, för det var ju så mycket alkohol inblandat. Så att det kunde man inte hålla på med. Den sändes först 1969 och sen kom den upp på tablån mer permanent från 1976 på nyårsafton.
Är det en typisk svensk grej att det är nyårstradition? Nej, nej. Utan det är alltså det är alleuropeiskt.
Ja, den visas i många länder i Europa, Australien och Sydafrika.
Ja.
Enligt Guinness rekordbok är det mest enskilt återkommande tv-programmet i världen.
Mm.
Men däremot i Storbritannien, där ursprunget är, där sändes den första gången, när tror du?
1987.
2018.
Ja, du ser. Ja. Svårt då när det redan finns Monty Python och alla andra sketchprogram. Ja. Kids in the Hall och Killinggänget och så, slå sig in på
det är väl det.
Marknaden.
Sen har det gjorts massor med parodier på det här förstås, eller man ska kalla det. Ian Wachtmeister och Bert Karlsson har gjort en egen klassisk variant på det här. Och vid bordet så låtsas de ha sina kollegor, de fyra borgerliga partiledarna. Och så är ju då Ian Wachtmeister betjänten och Bert Karlsson är grevinnan.
Och så har vi våran lille bild.
Fröken Bert, Sverige behöver Europa. Skål. Skål.
En kommentar på YouTube är: detta var lite för mycket PK för mig, såg att någon har skrivit. Och det tycker jag var väldigt roligt.
Nydemokrati.
Att 30 år senare så framstår Ian Wachtmeister som alldeles för PK. Det är ändå kul.
Ja, det är...
Och sen har vi revygänget i Örebro med Peter Flack och Gunilla Åkesson som gjorde parodi på Ian och Berts parodi.
Det är bra.
Ja.
Bert, jag tycker vi måste börja resonemangen och vi ska tala lite grann om lapplisor.
Ja.
Var vänligt servera argumenten.
Ja, hörde, är det samma argument som före var det då?
Ja, det är samma argument som alltid.
Ja, hörde, då tycker jag vi slör ihjäl dem allihop.
Ja, jag tycker det låter som en check och bra idé.
Ja, det är det.
Ja, till det dricker vi ett glas bäska droppar.
Ja.
Kör, rycker.
Ja.
Nu hänger vi med.
Ja, det gör vi det.
Och kul grej där är ju att på Wikipedia kan man då läsa att Gunilla Åkesson som då... Bert Karlsson, hon skäller då på en tavla med citat någon kung på klipp till verkligheten där man ser Vänsterpartiet, kommunisternas partiledare Lars Werner på tavlan. Han är ingen kung.
Nej, det är ni.
Ja, och sen har vi Plankan, en ordlös kortfilm om två snickare som på jakt efter en planka.
Ja.
Den har ju gått på andra tillfällen än nyårsdagen också, men ändå, ja. Kommer jag ihåg.
Ja.
Väldigt kul.
Ja. Hur stor roll tror du den spelar i många svenskars nyårsfirande?
Nej, ingen just nu. Men Nej. Det här är ju ett program om historia. Så. Ja,
absolut.
Så att, därför tar jag upp den.
Ja.
Och hur stor roll spelar Ivanhoe i de flesta svenskarnas?
Nej, alltså jag tror inte att det är så många som ser Ivanhoe längre. Men den har ju en större kulturell plats i att väldigt många kopplar ju nyårsdagen till Ivanhoe.
Man kan göra det, ja. Ja, men alltså, jag har ju inte sett hela Ivanhoe än.
Nej.
Överhuvudtaget. Är det någon form av nyårslöfte som jag borde avge att se?
Det är ju inte en speciellt bra film egentligen. Så jag tycker nästan att du kan göra något annat.
Jaha. Ja, men det är ju något man bara har gjort, tänker man.
Ja, det är väldigt förvånande att du inte har sett Ivanhoe som annars
det
är.
Det kanske
så.
Beror på att det är en dålig film. Jag har ju sett delar.
Ja.
Men för, och det tycker ju Sam Neill som också är med i filmen att det är en rätt dålig film för övrigt.
Ja.
Han fick ju veta för några år sedan vad jag förstår att svenskarna har hållit på med det här i 40 år.
Ja, och det är ju en tv-film, ganska billig produktion.
Ja.
Jag har ett litet märkligt inslag här. För jag hade ursprungligen tänkt att genom att läsa nog många nyårskåserier så skulle jag kunna berätta en historieskrivning om nyårskåseriets utveckling.
Ja.
Och det höll jag på med. Men sen körde jag fast. Och framförallt så fastnade jag för det jag tyckte var den mest intressanta nyårskåserande texten. Och den kommer från 1991. Vad jag menar är detta. De senaste 2-3 åren så har jag haft känslan att vi för första gången sen, ja, kanske 2001-2003 lever i historieböckerna. Alltså, man skulle kunna förlåta den som trodde att historieskrivning handlar lika mycket om all tid som har gått. Att köper du en bok om 1900-talet, då är det en sida per år på 1900-talet. Men så funkar ju inte historieskrivning, eller hur? I själva verket är det ju vissa år och månader som fyller historieböckerna, medan andra år stiltjes åren. Det taktfasta lugnets välsignelse blir ett pliktskyldigt stycke i en historieskrivning som längtar till stormen, egentligen. 1991, då var jag 6 år gammal.
Mm.
Och jag bodde i en liten kommun på gränsen mellan Norr- och Västerbotten. Jag hade fullt upp med Teenage Mutant Ninja Turtles och att leka kurragömma med dunk. Så historiens gång gick mig lite förbi. Men jag kände något lite svindlande när jag läste Carl Zetterströms jul- och nyårskåseri i Dagens Nyheter 1991. Carl Zetterström som kåserade som Carl Z, han var författare och kåsör. Typisk nepo baby. Känner du till det ordet, Daniel?
Nej.
Det står för nepotism baby. Alltså nepotism barn.
Mm.
Och det handlar om ett barn som lyckas väl inom den karriär där deras föräldrar redan har varit mycket framgångsrika. Det var ju en väldigt kul debatt om det där för 1 eller 2 år sedan när kulturjournalisten och författaren Sanna Samuelsson skrev i Göteborgs-Posten att det var ett demokratiskt problem med alla kändisbarn som får klippkort till Parnassen. Och då svarade Martina Montelius, dotter till Kristina Lugn i Expressen, att Samuelsson hade fel, citat. Om du har ett känt efternamn, ja då jävlar kan du publicera dig. En gång, möjligen två. Men går det inte bra åker du ut, om du så är barn till Gudfader själv. Vilket är kul, tycker jag. Det är max två gånger du får publiceras.
Ja, det är ju ofta fler gånger än de flesta andra möjlighet.
Ja, så precis. En viss fördel tycks man ändå ha där. Sansens och Balansens Jonathan Unge, son till Cecilia Hagen såklart, tog en lite annan ståndpunkt. Vi kulturbarn har en orättvis fördel, men det finns massa andra orättvisa fördelar man kan ha, som utseende till exempel. Jag är glad åt mitt försprång. Jag tror jag behövde det, säger Unge i en intervju med Aftonbladet. Tillbaka till Carl Zäta. Hans pappa heter Erik Zetterström och han skrev under signaturen Kardemumma. Han är den största kåsören i svensk historia. Enormt framgångsrik, uppskattad och läst. Hans fru, Carl Zätas mamma, hette Marianne Zetterström och var kåsör. Hon skrev i Svenska Dagbladet under namnet Viola i massa, massa år. Så det här är liksom det svenska kåseriets ultimata nepotismbarn. Allt är kul att lära sig gloser. I alla fall, så här skriver Carl Zäta den 22 december 1991. Han börjar med att beskriva en scen. Julhandlade. För mycket i huvudet som därför var tomt. Tankarna tog så att säga ut varann. Som när en färgsnurra fått upp farten. Bara gråvitt. Och så beskriver han hur han går längs med Östermalm och känner kanske inte så mycket. Men sen händer någonting. Han går förbi ett konditori som också skyltar med smycken och stenar. Skriver han. Öppnade dörren för att titta i en smyckesmonter. Vid ett bord två fnissglada flickor som ropade på innehavaren. Claudio! Flickorna var stamgäster och nu tog de fram en gåva till sin värd. Det var en gyllene kungakrona och män i papp. Du ska ha en krona i jul för du är vår kung Claudio. Och Claudio lät sig krönas och skrattade. Plötsligt fick jag julkänsla. En lugn glädje av det korta knasumsinta scenen på konditoriet. En halv minut bara. Och sen känns allt bra. Och då kommer han med massa önskemål inför det nya året. Och då är frågan, vad önskar man sig 1991, tror du? Ge oss en helg utan storrubriker om storbanker och storförluster och storfusioner. Ge oss en liten helgrubrik om en banal bank som går halvhyggligt eller smådåligt. EES-avtala inte julen. Faxa inte julen. Ge oss en dag utan reprisbilder på nyårsgreven och snubblande Bert. Det var en less på redan 1991.
Ja.
Ja. Ge oss en chans att förstå årets sista nyheter innan årets första ställer dem på huvudet. Ryssland vill med i NATO. Är sådant man dragit till med nyårskåserier med halsbrytande spådomar. Annan tid.
Ja.
Ge oss synda förlåtelse om vi fortfarande säger Leningrad i hastigheten. Ge på att vi kommer säga Sovjet när det blir hockeydags. Ge gärna Gorbachev den förlorade krimsemestern, men först en liten position. Gör honom inte till en rånarmask blott. Ge oss samtidigt aldrig mera stenansikten som tittar på robotparad 1 maj. Aldrig mera jättestålpenisar på Röda torget. Gorbachev som rånarmask, det fick jag googla. Det var då ett uppmärksammat rån som skedde där rånarna hade Gorbachev-masker på sig.
Mm.
Här har Sovjet fallit.
Ja, och det sätter sina spår.
Ja, precis. Sen avslutar han med att säga, ge oss en dag utan bildsvep på de störtade finanskungarna. Ge oss en tulinfri helg med panservila. Ge oss en omvänd Björkegren, en omåttlig spekulant som bara lyckas och lyckas. Ge oss sanningen om det samhällsfarliga sparnitet. Eller ge oss några årslöner till så vi kan spara åt Wibble. Ge kommunerna insparningsförbud som omväxling. Grundlagsskydda rätten att låna. Ge oss till sist en sedvanligt grön jul. Ja, den svenska vi vant oss med lätt duggregn. Ge oss fältreich och öar av hyacintdoftande stillhet och oväntade knasumsinta ögonblick. Och här då, när han blickar framåt, så har han då Sovjets fall på huvudet. Han kommer säga Sovjet när det spelas hockey. Och han ber om ursäkt om han råkar säga Leningrad av gammal vana. Och han nämner, som jag sa, om hur nyårskåserierna spekulerat om huruvida Ryssland ska bli NATO-medlemmar eller inte. Istället så är stålpenisarna på Röda torget tillbaka och de ryska stenansikterna med. Så här har framtidsspekulationerna inte riktigt slagit in, kan man säga.
Okej, så vad han inte ville ha var, han ville inte se fler missiler på Röda torget och han ville inte se fler stenansikte politiker.
Han vill slippa två saker, precis. Det är ryska stenansikten och det är ryska missiler.
Och det är inte borta, nej.
Nej, nu har han ju gått ur tiden själv så han slapp ju se dem i och för sig.
Ja.
Alltid någonting. Ja, men Sovjet är ju den ena grejen och att det kändes omtöcknande att kommunismen föll, det förstår man. Det andra stora temat är ju den ekonomiska krisens Sverige. Hans Thulin som konkade 1991. Finansminister Ann Wibble som sa att alla svenskar borde ha en årslön på banken. Den kommer jag ihåg jättemycket om hur alla vuxna runt omkring mig pratade om och skämtade om också.
Mm.
Att det citatet satte sig verkligen omedelbart i svenska folksjälen.
Ja, folksjälen kanske tar in. Just 1991 så var det mycket som hände. Jag kommer ihåg det här med att de pratade hela tiden om att Sovjetunionen inte längre existerade och det var ett jättekonstigt ord och sånt där. Annars kommer jag ihåg att jag firade in det här nyåret, vill jag minnas, som 10-åring då i Lönsboda hos morfar och mormor och att jag stod på gräsmattan utanför huset och skålade med mamma i cider när tolvslaget kom. Jag är ganska säker på att det här var 1991, för på tv sjöng vikingarna framför enorma siffror där den sista siffran sen byttes ut vid midnatt. Det stod i 1991 först och sen tog man bort den ettan så blev den tvåa.
Ja, det var säkert det. Jag tycker du ska lita på dina minnen.
Ja.
Kära vänner, det första som jag har att göra på det här nya året, det är att utnämna årets artist. Detta är ett högtidligt ögonblick till. Över 10 000 människor har alltså röstat. Svenska folket har alltså bestämt och förklarat att årets artist är en grupp. Vikingarna.
Jag sitter här i natten sena timmar.
Apropå minnen så har jag några sådana också kring millennieskiftet faktiskt då. Hysterin som du var inne på förut var ju total i hela samhället och så. 1999 just hade jag passande nog fyllt 18 år. Så det, nu är jag klar. Och eftersom alla runt omkring hade panik kring vad man egentligen skulle ta vägen, så fick det bli så att jag höll min första och enda hemmafest. Det var ett jäkla gäng vi blev till slut där. Alltså det, i början hade jag hyfsat koll på läget. Ganska städad inledning. Vi var 15 stycken i början där som åt potatisgratäng och något annat till där. Och sen spårar jag mer och mer ju närmare midnatt vi kommer. Jag har några minnesbilder av att jag dansade på ett bord.
Yeah.
Och att jag vid något tillfälle såg hur Murarnas krig härjade i tvn. Och då drog jag förstås slutsatsen att nu har millenniebuggen slagit till här. Och att allt skulle gå åt helvete. Och att datasystemen hade skickat iväg kärnvapen över hela planeten. Men jag tror att den här dansscenen på bordet kommer efter det. Så jag verkar ha släppt den tanken. Och sen bara tänkte, skitsamma, det får gå som du vill. Andra minnesblixtar är ju då att det sköts raketer från balkongen. Folk slogs så blodet sprutade inne på toan. Och mammas skålar i köksbordet sprängde sönder och smällare. Golvet var klistrigt av allt öl som folk hade tappat ut. Och musiken var så hög så taket höll på att lyfta.
Oh,
Och sen kom ju då min släkting hem som bodde i lägenheten under och som vi hyrde av. Och han var inte glad.
Nej, jag kan tänka mig.
Jag har aldrig sett honom så arg faktiskt.
Nej.
Och då ska vi veta att jag inte såg så bra heller eftersom ögonen stod helt i kors. Enligt honom. Och ja, det var ju dagen efter så låg det ju konfetti och burkar och chips och bråte i driver i lägenheten. Och det här var mitt episka nyår 2000. Det var lite, inte riktigt lika, vad ska man säga, filmiskt och idylliskt som, filmiskt kanske i och för sig, men inte så idylliskt och gemütligt som ditt var då, där vid de här islyktorna.
Nej, så var det. Men vilka härliga minnen, frejdiga minnen, fartfyllda minnen.
Ja.
Och hur ska vi binda ihop det här då? Jo, vi skulle kunna gå till idéhistorikern Sverker Sörlin. För han har nämligen skrivit följande om fakta och framtid. Ett citat som jag tycker är väldigt tänkvärt. Jag har klippt ner det något. Så här låter det. När vi talar om fakta talar vi om sådant som skett och inte kan ändras. Med framtiden, futura, är det annorlunda. Den är det som ännu inte blivit fallet. Därför är framtiden öppen. Den som har stora idéer håller sig hellre till framtiden eftersom där saknas fakta. Gamla beskrivningar av framtiden är förvisso fakta. Gårdagens framtidsbilder som ligger där i arkiven. Varje tid har sina framtider. Denna avsaknad av fakta om framtiden är idealisk för föreställningar. Men vid vissa tider blir upptagenheten med framtiden extra akut. Jag tror det finns två huvudsakliga lägen när sådana tider uppstår. Det ena är vid djup kris och det andra när det finns särskilt stora möjligheter. Ibland kan dessa två lägen sammanfalla. Under normala tidsskeenden, då samhällsutvecklingen löper på till synes ganska ostört, ter sig framtiden inte lika intressant. Och den texten handlar egentligen främst om de nya frågor som den globala omställningen ställer. Och på det fältet finns det ju otroligt många konkurrerande framtidsbilder. Hur ska vi leva fossilfritt? Eftersom vi vet att en förändring måste komma, men vi vet inte vilken förändringen blir. Och jag tror Sörlin har helt rätt i när framtiden är extra intressant, vid kris eller möjlighet. Men under några dagar, direkt före och direkt efter det nya året, så öppnas också människors medvetande för att tänka särskilt mycket på sånt. Eller hur? Att vi blickar tillbaka på det gångna året, vi blickar tillbaka på ekonomiska kriser, 1991 och 2023, på den galna utvecklingen i öst 1991 och 2023, och vi försöker sia om vart fasen vi är på väg. I nyårsfirandet befinner sig människan samtidigt i det förflutna och i framtiden, i fakta och futura, för att låna Sörlins fras. Och det är nog det jag gillar allra bäst med just nyåret, att man är samtidigt i det förgångna, det nuvarande, men också framtiden.
Och om ni lyssnar på det här på nyårsafton så är det så att imorgon har vi ett nytt litet år att ta hand om.
Det har vi.
Så får vi se hur det utvecklas. Och när det sen har dött så skulle man kunna tro att ingen bryr sig om det längre. Men det är ju fel, för vi på Historiepodden kommer att börja intressera oss för det året på allvar först längre fram, va?
Ja, så är det.
Och hur det ser ut då i början på det här nya lilla året, det är så att vi tar en veckas uppehåll här över trettonhelgen som sig bör.
Det gör vi.
Som vanligt.
Yep.
Och så är vi tillbaka den 14 januari.
Mm.
Ha det så trevligt med backhoppning, pizza och Ivanhoe imorgon.
Backhoppningen hade jag glömt. Ha det så riktigt jäkla fint. Gott nytt år, så ser vi alla tillsammans fram emot 2024.
Det gör vi.
Det är nu det vänder.
Nu vänder det till det bättre, hoppas
Exakt.
Vi.
Exakt.
Ja. Gott nytt år, gott allihop.
Gott nytt år!
Ring ut. Ring ut det tusen krigens år. Ring in den tusenåra fredens rike.
Thank you. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.